Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 241 av Svenska FBL-podden. Vi har passerat Game Week 8 och går in i andra landslagsuppehållet för säsongen. Premier League tar paus, det gör inte vi. Vi spelar in tisdagen den 10 oktober och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra sorgliga byggen. Jag hade förvisso en helt okej vecka, men ja, vi behöver jobba lite på vår overall rank kan vi lugnt säga. Sen veckans punkter kommer framförallt fokusera på underliggande statistik Game Week 1-8, alltså de första 8 Game Weeksen som vi har nu. Då har vi fått lite mer data. Vi gjorde en motsvarande grej i första landslagsuppehållet. Då hade vi bara 4 Game Weeks data. Nu adderar vi 4 Game Weeks till och ser om vi kan se någonting i den statistiken. Kopplat till lite statistik och sånt kommer vi även sen prata lite om Son. Vi kommer prata lite om Haaland och Manchester City. Jag märker att det börjar liksom röra sig lite mot att kan man gå utan Haaland? Och frågan är, kan man det eller ska man göra det? Jag vill även prata lite om lite min position som jag har tagit kopplat till wildcard. Jag har ju fortfarande mitt kvar och planen är fortsatt att spara på det och kanske till och med jag ska hålla på det hela vägen fram till jul där i Game Week 19. Prata lite med kring vad mina tankar är, fördelar och nackdelar med det. Utöver det ska vi svara på era lyssnarfrågor. Vi kommer ju återkomma med ett avsnitt till innan deadline för Game Week 9 efter landslagsuppehållet. Och det är då vi kommer ta rekar, vi kommer ha kaptensdiskussion för Game Week 9. Det sparar vi till nästa vecka. Vi kommer då även prata om Fredriks wildcard som jag vet han har dragit och är aktivt. Men Stefan, Fredrik är inte med oss ikväll. Hur är läget med dig?
Ja, FBL-formmässigt så är det ju katastrof. Men jag kan ju trösta mig med att Arsenal äntligen vann en ligamatch mot Manchester City här senaste omgången. Så att Det målar ju över en hel del kan jag säga, men det är inte kul med FBL just nu.
Nej, och det bara fortsätter grina dig i ansiktet. Sterling till Son blev det den här veckan, Haaland kapten.
Ja, nej precis. Jag har väl dragit världshistoriens sämsta wildcard. Jag kollade på min Game Week rank här sen jag drog wildcardet och jag är ju faktiskt inte under 5,7 miljoner i Game Week rank en enda vecka efter wildcardet. Så att, ja.
Helt sanslöst alltså. Jag sitter ju och njuter. Du är ju min ärkerival i FBL och det går ju inte mer än att glädjas, men nu börjar det nästan bli som man tycker synd om dig. Och det blir väl lite motsvarande tänker jag för dig, alltså rent Premier League-mässigt som Arsenal-supporter, livet leker, kollar ner på Manchester United och mitt lag och tycker lite synd om oss kanske.
Ja, nu vänder ni och vann på stopptid här, men det såg, om man ska vara helt ärlig, så såg det inte svinbra ut i den matchen heller för er. Men nej, jag vet inte. Nu, jag är beredd att göra vad som helst. Och om det är någon som är beredd att gå utan Haaland så ligger jag ganska nära till hans. Jag måste göra någonting för liksom overall rank på 4,3 miljoner är ju långt ifrån vart jag vill ligga om man säger så.
Ja, jag missade ju förra veckans podd, var lite krasslig då. Jag vet att du är lite krasslig nu ändå, plöjer i dig honungste här och liksom kittar upp framför poddmicken. Starkt jobbat. Jag hörde att du pratade lite om då med kaptensbindeln, att det blir en bindel på Haaland, för då blir jag glad även om man blankar. Och jag gissar att du var rätt glad kopplat som Arsenal-supporter.
Ja, absolut. Det var ingen strålande match för en objektive, men det spelar inte så stor roll när man slår Manchester City. Så det får se ut hur som helst. Det var väl jäkligt imponerande försvarsspel dock från Arsenals sida. Stängde ner City betydligt även om de inte var svaga. Så, även om de var svaga så Ja, men så är det cred skulle jag säga. Rice visar, liksom, om vi pratar fotbollsmässigt, vad viktig han kommer vara för Arsenal den här säsongen. Så. Ja, nej, rent fantasymässigt så det var en liten halvgardering med binden, men ja, kolla på mitt lag liksom, jag fick en offensiv return på mina mittfältare och anfallare, och den kom från en Madison assist, resten blanka, så att ja, det hade inte spelat så stor roll vart jag satt bindan faktiskt.
Nej, nej, så är det. Kul den här veckan var ju att vi hade tre olika bindlar på oss tre i podden. Du gick på Haaland, Fredrik gick på Madison, jag gick på Sala. Jag fick ju såklart bäst utdelning då på Sala, och jag skrev till er innan att det känns verkligen som att jag har gått på det bästa kaptensalternativet, men det kommer ju skita sig bara för det. Det gjorde det ju inte, och ni skrev själva då snabbt att ja, hade vi haft Sala hade vi också bindlat honom. Så jag är glad att jag fick utväxling på det. Det var ju ett minus 4 byte för mig. Jag kan säga kort bara, du tog 36 poäng den här gameweeken, totalt 426 poäng och en overall rank på ja, men 4,3 miljoner ungefär. Sterling blev sån, och jag vet inte, hade du gjort det bytet om du hade fått garanti på Sterling start? Det var ju en väldigt fin match mot Burnley, men det var ju också så här, kommer han starta, kommer han inte starta?
Nej, men det var väl den osäkerheten. Sen var det lite så här att han kom loss med 16 pinnar mot Sons blank. De hade liknande underliggande statistik. Den kändes rätt oturlig, men jag tänkte väl Sterling ska ändå ut, sämre spelschema efter landslagsuppehållet, jag vet inte om han får starta, så att det var han som skulle bytas. Jag behöll, ja men det är väl Rashford är ju den som ligger närmast till att bytas ut i övrigt, men jag tyckte liksom jag kan inte byta ut han med Brentford och Sheffield kommande två, så han blev kvar. Det var väl lite så tankegångarna gick.
Fredrik tog 59 poäng, totalt 452 poäng, en overall rank på 2,3 miljoner ungefär. Han gjorde Saka till Son. Saka kom ju inte till start här. Han hade väl något rekord där på G, något form av rekord med antal Premier League starter. Får han börja om och börja samla matcher igen. Men han tar in Son, men han sätter binden på Madison, och det blev ju ett bra drag för honom. Som du nämnde fick Madison kom iväg med en return i alla fall, till skillnad från Son. Den såg jag faktiskt inte komma. Jag känner mig inte lika bekväm med att bindla Madison jämfört med Son. Men ja, det föll väl ut i det här fallet i alla fall. Och som jag nämnde så har Fredan ett aktivt wildcard just nu som jag lite sådär i vår messenger-tråd har ifrågasatt. Jag förstår inte wildcard-läget i Gameweek 9, utan det känns mer som att antingen drar man i Gameweek 8 eller 10. Men jag vet inte om du har några tankar kring det, Stefan?
Nej, alltså jag kan tänka mig att han har ganska liknande lag som mig, och det ser ju fint ut på pappret nu inför nästa Gameweek. Så jag hoppas ju att man kanske kan komma iväg med en grön pil då. Men annars är det kanske lite att det rör sig ganska mycket i spelarpriser, och att det kanske är lite panik från den biten, att det är ett ganska stort swing som kan bli med många som tappar i värde och många som går upp i värde.
Jag var inne och kollade på det. Fredrik har faktiskt ett riktigt uselt lagvärde i sitt lag. Så att det kanske påverkar, men som sagt, med det lagvärde han har så kommer det vara tufft oavsett om man drar det nu eller om man drar det i Gameweek 10 skulle jag säga. Vad hade han? Är det? Ja, 99,6 har han i lagvärde. Och bara för att jämföra, jag har ju inte alls jagat någon lagvärde eller så. Jag har 101,7 och jag tror att du har över 102. Så att det är klart att det är skillnad med lagvärde. Det har vi ju pratat om, att liksom bevaka priser och sånt, men ändå göra sena byten, hur lurigt det där kan vara.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, nej, men det är ju viktigast i början såklart. Mm. Så att det är ju ett hinder han kommer att ha. Så, men vi får se vad mitt lagvärde är om några veckor. Det är ganska många som är på väg ner just nu. Så att, vi får se.
Ja, för egen del tog jag en ny minus 4. Nu är det 2 veckor i rad jag har dragit minus 4. Mycket skador och sånt där. Och det faller ju väl ut ändå får jag säga. 64 poäng minus 4 netto 60 totalt 479 poäng och gröna pilar upp på en overall rank på 782 000 långt ifrån där jag vill vara, men som sagt med wildcard kvar och jag vet inte, det känns som att 782 000 i världen, ja men det är ju rätt bra, men det är ju bara för att jag sitter och poddar med dig och Fredrik och jämför mig med er, men jag vet det är många som kämpar lite faktiskt med sin rank. Jag tror att man kommer kunna klättra ner den där hyfsat om man bara fortsätter spela på som jag har gjort hittills. Jag plockade ut Rashford och Estupinian. Plockade in Salah, satte binden där, plockade in cash. Och där skyddade jag lite lagvärde med den minus 4:an. Laget för Game Week 9 ser så här på förhand väldigt bra ut och har inget planerat byte. Men då har vi ju ett landslagsuppehåll och vi vet att det kan komma ännu mer skador. Så vi får se vad som händer. Men det hade varit fint att spara ihop ett byte där för mig som inte ska dra ett wildcard här i Game Week 10, 11, 12 här inom kort. Eller tanken är inte så i alla fall. Så är det. Stefan, du sa att ditt lag också såg ganska bra ut inför Game Week 9. Har du kollat på något som du skulle vilja göra med ditt fria byte, eller hoppas du också att skadegudarna ska vara snälla och att du ska kunna spara ett byte?
Ja, men det är typ om inte Håland går sönder så kommer jag inte göra något byte. Jag är nästan inne på att det är läge att dra bench boost om alla är hela. Men det får vi se, Bortman är ju borta just nu. Alla mina backar har bra matcher i alla fall. Och sen, ja men du vet ju bench boost, där tycker vi att det är ganska mycket flyt som är involverat. Och kan man komma iväg med 15-20 pinnar så är inte det hela världen. Men jag vill väldigt gärna spara ihop ett byte för jag håller egentligen alla dörrar öppna framåt Game Week 10 sen. Det kommer troligtvis bli ett fattigmans BC där, minst 2 byten i alla fall. Det är min lite sala dörr som står på glänt. Jag har inte bestämt mig riktigt där ska man få in Salah så är det ganska jobbigt rent pengamässigt, så då luktar det en minus 4 om man ska in.
Ja, alltså jag har ju löst det nu, men jag har ju dragit 2 minus 4 redan. Men nu är han ju inne i bygget, jag har dessutom 1,3 på banken. Så att laget ser ganska fint ut. Jag kommer behöva gå till, jag vill få in Saka här med Arsenals fina spelschema från Game Week 10. Får vi se, Martinelli öppnas ju också upp som ett alternativ faktiskt. Så vi får väl se, men jag har ingen Arsenal tillgång, dit ska man väl gå tänker jag. Och så tror jag man kommer behöva vända sig mot Brighton också inom kort. Så att det är väl lite sånt som jag spanar på framåt och jag tror att det är dit wildcard-lag kommer gå när man drar i Game Week 10. Men wildcard-snack ska vi ha mycket i nästa vecka när Fredrik ska få försvara sitt wildcard-beslut och lite, höra lite hans tankar om sitt lag. Vi har väl även pratat om att köra någon Discord. Vi brukar göra det när wildcard dras och det är ju tillgängligt för er som är Patreon. Stötta oss gärna via patreon.com/svenskafpl. Vi ska ju nu innan Game Week 9 även lotta ut pris till 3 vinnare. Vi har ju lanserat lite ny merch, ölglas, whiskyglas och shotglas hos Netshirt. Så vi ska lotta ut sådana glaspaket där man vinner ett ölglas, ett whiskyglas och ett shotglas till 3 stycken Patreons. Så blir man Patreon innan deadline för Game Week 9 så är man med i den utlottningen. Stötta oss gärna där. Annars, Stefan, ska vi hoppa in i veckans punkter och då med fördel börja med statistik som vi brukar göra så här när det är landslagsuppehåll.
Yes, amen, det ska bli riktigt gött att grotta ner sig lite i statistiken. Och som vanligt kollar vi, bryter vi upp det, försvarare, mittfältare, anfallare. Kollar lite på ja, men vad den underliggande statistiken säger när det kommer till förväntad målinblandning. Och liksom lite andra saker som vi kan ta med oss. Och ja, men ska man börja på försvararna så är det ju liksom bara Matty Cash. Wow, vilken säsong han gör. De går dessutom in i ett väldigt, väldigt fint spelschema här, så att han känns ju som en riktig måste-spelare just nu. Han toppar då statistiktabellen med 3,8 i expected goal involvement och bakom tvåan som är Trippier på 2,6. Efter det här är statistik från de första 8 gameweeksen. Så liksom förväntad return ungefär varannan match på Matty Cash, det känns ju ja, men riktigt spännande. När dessutom det kommer lite nollor då och då från Villa. Och ja, men det som står ut är väl att hans expected goal involvement är på 3. Vilket är sjukt högt faktiskt för att vara back. Kollar vi liksom övriga på listan så är det, ja, men det är Dunk som kommer på 1,3 i expected goal. Det är han som är tvåa. Så ja.
Nej, men Cash har ju spelat lite out of position och det har väl bidragit. Men sen även när han spelar i sin liksom, ytterbacksroll så har han ju mandat att bara bomba på framåt. Och Villas fina spelschema gör ju också att det är läge att gå dit. Jag drog ju minus 4 förra veckan och plockade in honom tillsammans med Salah då. Och det känns rätt bra. Känns också som en riktig bonusmagnet.
Ja, det vet jag inte om statistiken backar upp lite, men det är ju klart, han ligger väl bra till om han kommer iväg med offensiv return och att det kommer en nolla på det. Så att, men liksom någon bonusback så att han plockar massa BPS, det är ingenting jag ser i statistiken i alla fall.
Nej.
Så annars är det väl liksom, det är ett gäng spelare som kommer bakom Trippier, eller bakom Cash på, då är det då Trippier 2, 2,6, Chilwell 2,4, Estupinian 2,3 och Dunk på 2,2. Och Ajär får väl plocka med på sexan också på 2,0. Jag vet inte, det här är, det är inte så att jag jublar över någon. Det är klart att Trippier är intressant, men kollar man liksom vad han har kommit loss med för poäng så har han även överlevererat en hel del. Vilket gör att för mig är han ingen måste-spelare egentligen. Jag kikade ju på honom tidigt i wildcardet. Det var väl egentligen liksom enda spelaren som blev rätt. Och det var mycket, ja, men det var mycket på grund av deras fina matcher. Nu har de några bra matcher kvar. Men sen så vänder det till det sämre igen. Och liksom med den överleveransen så vet jag inte, nu är han uppe på 6,8 i pris, det är ganska mycket. Så ja, han är en bra tillgång, men inget måste på något sätt. Jag håller ju fortfarande dörren öppen och göra han till Estupinian igen, som var planen hela tiden. När Trippiers matcher blir sämre så finns Estupinian där. Nu är Estupinian skadad för tillfället, men givet att han kommer tillbaka och ser fortsatt bra ut när Brighton har bättre matcher så tycker jag att man bör kika ditåt.
Kan vi inte passa på att skicka en tanke när du ändå nämner Ajer i Brentford? Skicka en tanke till honom hur han firade att de fick vann en boll på tilläggstid som om de hade vunnit ligan. Och sen så vände United och vinner matchen där i slutet. Jag vet inte om du såg matchen. Värsta firan jag har sett för att typ fått en inspark eller om det var ett inkast eller vad det var.
Ja, nej. Han är nog inte fullt lika nöjd när slutsignalen går. Jag noterade faktiskt det firandet också. Så. Men ja, vad ska man säga? Jag vet inte, jag kan nämna de andra. Det är Porro, Andrew Robertson, Bolly, Doughty, Romero, Varane. Liksom men det är för lågt. Det är inga, och Trent är inte ens med på listan, kan vi nämna. Så att jag tycker att i övrigt så är det inte jättemycket att skriva hem om. Jag nämnde Trent, det kan ju såklart vara en chansning men det är ju mycket på grund av Liverpools spelschema skulle jag säga här och nu. Det finns ingenting i statistiken som visar på att Trent skulle vara var bra att gå på offensivt sätt. Så då, men det är klart att Liverpool skulle eventuellt kunna komma iväg med någon nolla, och det är inte otänkbart att, att han gör en assist, men för mig är han långt bort i tankarna just nu, skulle jag säga.
Ja, nej, just priset gör ju att man, alltså, även om Liverpools schema är bättre, jag ser inte nollorna rasa in sett till Liverpools försvarsspel. Vi såg det senast nu mot Brighton, hur, ja, men det är ju katastrof där. Och ja, jag tror att de kommer fortsätta, det är klart de kommer liksom kunna ha någon nolla här och där. De har ändå, ja, men, kanske ligans bästa målvakt, och ja, men, med bra spelschema så kommer säkert någon nolla trilla in. Men jag skulle vilja ha gamla Liverpool som liksom radar upp nollor. Och dessutom med trends, om vi kollar tillbaka när vi har gjort de här statistikkikarna liksom föregående år, då har vi, hittar vi alltid trend, ja, med typ högst upp, kanske liksom topp 2, topp 3. Och nu inte ens med på någon liksom topp, ja, vad vet jag, 15-lista. Nej, då, det liksom, det går inte att liksom argumentera för det priset. Är man Liverpool-supporter och har någon feeling för honom, ja, men, ta en chansning på det om du har liksom pengar över. Men du behöver göra så stora uppoffringar just nu. Vi pratar om det med lagvärde och folk håller på och kollar. Kan man få in Salah, Haaland och Son och kanske Trippier? Men, ja, jag vet inte vart man ska få ihop de här pengarna från. Då behöver du gå utan, ja, men Haaland som vissa kikar på och sådär, och det ska vi prata om senare, och det är inte min rekommendation.
Nej, nej, jag håller helt klart med. Men jag vill tycka att man kan notera, ja, men som en Porro som har glidit upp här på sjunde plats. Det tycker jag ändå är intressant, för att många gick på Udogi från Spurs i början. Nu har ju Tottenham väldigt fina matcher. Här och nu skulle jag gå för Porro. För dels lite eye test. Jag satt och kollade på dem här mot Luton, och det är ganska uppenbart att i alla fall när det är Charlison spelar, att han liksom från vänsterkanten får dra sig in liksom i straffområdet, vilket gör att och på andra kanten så är Kulusevski ganska brett, och att liksom Porro kommer in innanför honom, vilket gör att, ja, men han kommer i väldigt fina ytor. Jag hade ett friläge mot Luton som han placerade strax utanför bland annat. Så hade jag valt en Spurs-back här idag, då hade jag nog gått för Porro framför Udogi faktiskt.
Ja, och det har väl mycket att göra med också att Udogi har stigit så mycket i pris. Så nu, det skiljer ju 0,5 dem emellan när vi startar säsongen. Och jag har ju Udogi för 4,5. Men nu ska man köpa en kostnad 4,9. Det är inte så. Jag tycker inte att skillnaden är så pass stor så att det är värt att lägga något byte och gå från Udogi till Porro. Men ska man kliva på nu, ja, men då skiljer det 0,2. Och de 0,2 hade jag varit beredd att pröjsa upp för att gå på Porro istället. För jag håller med dig, iTest säger verkligen, nu undergrävs det lite av statistiken, men alltså Udogi hittar vi inte alls där. Och iTestet säger ju att Porro, han bombar på ett helt annat sätt än vad Udogi gör. Även om Udogi tycker jag fortsätter fin, och jag kommer hålla kvar honom.
Ja, absolut, men jag tror att det har svängt ganska mycket, för att i början av säsongen då spelade Son på vänsterkanten och han då var ju mer liksom det att han, varför han så jäkla brett, och då var det Udogi som kom in liksom där och kom i de fina ytorna. Men nu verkar han ha tweakat på det där Ange, och ja, det förändrar ju en hel del i fantasy. Jag hade inte heller gjort sidledsbytet. Men i övrigt så, ja, det här är ju en säsong utan liksom premiumbackar som levererar, ja, till skillnad från Trippier då, men jag höjer en liten varningsflagg för att det där inte är hållbart, så många assist som han har kommit iväg med här nu. Och plus att Newcastle har haft fina matcher, och det kommer inte se ut så för resten av säsongen. Så då tycker jag väl att man ska, ja, men kika på fynd, och någon som jag liksom, som börjar kännas mer och mer intressant nu, det är Gabriel i Arsenal. Han är nere på 4,7. Och jag har svårt att se att Arteta ska liksom byta någonting, och här tänkte jag komma lite till lagstatistiken. Om vi kollar på de här 8 första gameweeksen på lag som har bra defensiv, så ja, men då har vi Manchester City, bäst statistiskt defensiv, 5,6 förväntade insläppta mål mot ja, men 6 insläppta, så det, det speglar ganska bra. Och Arsenal ligger lite efter City, men på 6,6 förväntade insläppta, också 6 insläppta i ligan. Det är de två bästa försvaren som vi har sett, och bakom dem så kommer Newcastle och Chelsea på 8,2, så ungefär ett insläppt per match enligt statistiken. Det är väl de fyra lagen som jag tycker sticker ut lite. Brentford har också haft bra försvar enligt statistiken, men Fläcken har kastat in några bollar i eget mål där, så att de har släppt in 12 mål istället. Det är väl de fyra eller fem lagen som har klarat sig under 10-gränsen i alla fall för antal förväntat insläppta mål efter 8 omgångar. Så där tycker jag väl att man, om man kan hitta fynd i de lagen, så är det ju bra. Och där har vi ju sett så många gått på Bottman och Burn och Kär och liknande i Newcastle. Även en del som har Colwill och sådana backar i Chelsea. Så ja, Gabriel för 4,7 nu när Arsenal ser stabil ut bakåt tycker jag är intressant.
Ja, det är just, jag kan bara stanna upp. Det här är inte någon statistikmässigt. Finns det någon oro liksom från dig som Arsenal supporter att Gabriel kan få problem med platsen om det är så att man liksom börjar spela Partey igen och att liksom Ben White ska kliva in? Partey har ju varit skadad och borta en del. Men eller är det Saliba Gabriel som kommer spela där nu, tror jag?
Men det har sett så bra ut nu defensivt sett, så att jag har svårt. Det är väl problematiken är väl om Zinchenko är borta och liksom att man inte har någon som man känner sig bekväm med och inverterar där, och att man tycker att Gabriel inte håller. Men jag tycker att han har varit riktigt bra här nu efter det landslagsuppehållet han var iväg på, när han debuterade för Brasilien i förra landslagsuppehållet, och jag tycker han har sett riktigt fin ut och kanske lite bättre med bollen än tidigare också. Slår ganska många fina långbollar som har hittat bra adress. Så. Men jag tycker att han känns intressant faktiskt för 4,7.
Försvarare som inte har nämnts nu, men som ändå det börjar pratas lite om, och med all rätt tycker jag tycker att det är intressant. Det är ju ett spelschema som händer för West Ham, och de har ju dels en liksom fasta fotspecialist i Ward-Prowse, så därför man kan gå på Zoom eller något av mittbackarna, men även Checken Sofall gör det ju väldigt väldigt bra. Nu att de inte är med i statistiken, men det kan också ha att göra med det oerhört tuffa spelschema de har haft de första 8 gameweeksen. Men kollar man in i det nu så ser det ju väldigt väldigt fint ut framåt. Jag vet inte om du har några siffror där på exempelvis Sofall, eller hur ser det ut?
Inga siffror på Sofall, men jag noterar ju att det kan ju bero på att West Ham har mött bra lag. Men de har bara släppt in 12 mål, men enligt förväntade statistiken så borde de ha släppt in 16,5 mål. Så att de är faktiskt ett av de lagen som har överlevererat på sin defensiva statistik allra mest. Så det är väl lite negativt då. Sofall, jag kan se om jag kan hitta honom någonstans.
Det är ändå som sagt värt att skjuta in där att de har överlevererat, och det tackar ju alla Areola-ägare för. Men det är också mot de här tuffa motståndarna som har varit, för att West Ham har ju mött, de har mött City, de har mött Liverpool, de har mött Newcastle, de har mött Chelsea, de har mött Brighton. Oerhört skickliga offensiva lag. Och sen har de mött lite nykomlingar också, både Sheffield och Luton, som kanske backar hem lite mer. Jag tycker att de är spännande sett till spelschemat nu.
Ja, men Emerson är lite bättre än Sofall. Kan väl flika in 1,2 mot 0,9 expected goal involvement. Båda kostar lika mycket, så det är väl lite känsla vad man har där. Det känns ju som att Cresswell har gjort sitt lite grann. Så att jag tror väl att Emerson har väl, hans plats är väl relativt säker. Yes, nej men annars så var det väl inte så mycket mer på backarna. Jag tycker så här, glöm inte bort Estupinian när han kommer tillbaka, för att det kommer sammanfalla med att Brightons spelschema blir bättre. Så att där håller jag en stark rek i alla fall så här tidigt in på hans skadefrånvaro.
Verkligen.
Grymt, ska vi gå upp på mittfältet?
Det gör vi.
Yes, och vem tror vi hittar där? Toppen.
Som vanligt.
Ja, faktiskt. Det är ju Egyptian King tillbaka, så alla är i toppen. Och ja, men, det liksom sammanfaller ju med grymma matcher för Liverpool. Så det luktar ju lite panik för egen del, kan jag lugnt sagt säga. Men om man ska ta liksom lite objektivt sett så är han ju faktiskt inte hästlängde för de som jagar honom i väldigt bra assets som Madison, Bruno, Saka, Son. Är väl de primärt som jag skulle säga jagar honom. Och då pratar vi expected goal involvement på 5,6. Vi ska nämna här att det här är utan straffar också. Så att man får ju ta det i åtanke. Vi vet ju att Salah är straffskytt. Det är även Bruno, Saka och Son, vad vi tror.
Är Saka det? Ja. Han ger bort straffar till höger och vänster, tycker
ja,
jag.
Ja, faktiskt.
Det är frustrerande. Man får räkna som en halv straffskytt på något sätt. Han kommer ta straffar mer den här säsongen, men jag känner mig inte trygg när Arsenal får straff att Saka ska gå dit och trycka dit den direkt.
Nej, men det har du väl rätt i. En halv straffskytt, det är väl bra. Så. Men om han har fixat den så är det väl okej då. Så. Nej, men det är väl inte lika stark kandidat som de andra som jag nämnde. Sån vet vi inte heller. Spurs har väl inte fått någon straff, va?
Nej.
Så det är väl bara en känsla där. Men ja, de ligger i alla fall på 5,6. Alla toppar listan. Följt av Madison 5,2. Bruno 5. Saka 5. Son 4,9. Och det är topp 5. Och det är väl de spelarna som jag tycker och som jag tror kommer liksom ligga där uppe i toppen över säsong. Någonstans. Så alla de känns ju som bra assets att äga. Och man kan sitta med dem även i tuffare matcher. Men kanske lite extra när matcherna ser bra ut. Så det är ju det är i alla fall min känsla kring dem. Sen om vi ska kolla, för det är rätt intressant här på mittfältet om man kollar ja, men liksom förväntat utfall versus faktiskt utfall. Och den går ju så liksom som ett EKG mellan de som är med här i toppen. Och liksom om vi ska ta vinnarna då, de som har överlevererat hittills, ja, men då hittar vi framförallt Salah, Madison, Bowen, Neto, Sterling på den listan. Medan de största förlorarna, och det är verkligen så på Bruno som ja, men han har enbart kommit iväg med två returns och en Boemo lika så två returns på fin statistik. De är de två största förlorarna med, men även Rashford, Esse och Diaz som är med på topp 15-listan har inte levererat enligt vad de borde.
Och de har man ju suttit med där, både Bruno och Mbuemo, sen Game Week 1 och bara väntat på returns. Fick ju en del på Mbuemo, mycket kopplat till straffarna då, som är borttagna från den här statistiken. Men Bruno, ja, det fortsätter från förra säsongen. Jag vet inte om man ska börja bli lite orolig för det. Tillfälligheter kan man ju prata om under ett tag, men sen får man ju lite börja... Ja, följa upp de här liksom. Är det så att han kommer ligga på de här nivåerna och inte få leverans?
Nej, det är ju lite så alltså om vi tar han och Rashford då. Rashford ligger 8 på listan och där är det liksom det är ju ett ganska motsatta spelare. Bruno levererar mer assist hot och Rashford mer målhot. Och Bruno kan ju inte göra så mycket åt om han skapar massa chanser som hans motspelare inte sätter dit. Och där har vi liksom Rashford en del i det hela. Men även övriga United-gubbar som kanske inte riktigt har varit kliniska nog hittills. Ja, men vi har nämnt topp 5 och liksom, vi kom ner på 4,7 på Son. Eller 4,9 menar jag. Om vi fortsätter, för att jag tycker alla namn på den här listan är intressanta. Vi ser att många spelar väldigt mycket och liksom, det handlar nog mer om ja, men när man ska pricka in dem. Och sexa, då hittar vi Mbuemo 4,7. Bowen är 7:a på listan 4,4. Rashford 4,1. Neto 4,1. Esse 4,0. Och, ja, men här är vi fortfarande liksom uppe på ja, men en förväntad målinblandning varannan match här nere på listan. Så det, då har vi nämnt 10 spelare. Sen kommer Mitoma på 3,9, Doucouré 3,9, James Ward-Prowse 3,8, Sterling 3,6 och Diaz i Liverpool 3,4. Det är topp 15-listan. Min känsla är lite så här, ja, är inte din gubbe med på de här topp 15, då får du fan fundera på vilka du har på mittfältet. För att jag vet inte vilka andra spelare som ska med på den här listan. Det kanske skulle vara en Martinelli, en Ødegaard till exempel där. Men Arsenal har inte sett riktigt så fröjdig ut offensivt än så länge i alla fall på säsongen.
Ett namn som vi inte hört som sitter i mitt bygge, det är ju Diaby. Känns som att han har överlevererat lite, eller?
Så kan det nog vara. För jag tänkte på det när jag tog ut den här listan. Han kom på 2,6 enbart faktiskt. Så han har väl kommit iväg med lite mer. Vad har han? Han har kommit iväg med 6 returns. Så det har varit lite överleverans där. Vi kommer till det när vi pratar anfallare också. Det är en tendens vi ser i Aston Villa framförallt. Men vi ska ha med oss det också att om vi, ja men, lag som du pratade om West Ham på försvarssidan. Här tycker jag väl att man ska flagga upp West Ham-spelarna lite extra i Bowen och Ward-Prowse som är med trots de här tuffare matcherna. Där känns det ju riktigt spännande. Och det gäller ju lite Aston Villa också. De har också haft ganska tuffa matcher och nu går in i ett riktigt trevligt spelschema. Så att jag skulle absolut inte säga att han är dålig på något sätt.
Spännande. Du nämnde 15 namn på mittfältslistan tror jag, va?
Ja.
Och notera att vi inte har en enda Manchester City-spelare. Jag vet inte om det har att göra någonting med minuter. Annars så har de väl fått ganska bra med minuter. Den här säsongen är min initiala känsla.
Ja, alltså Rodri är den City-spelare som kommer högst på listan. Han är på 2,8. Ska vi se vart vi hittar nästa.
Foden.
2,4 enbart. Så att, men det är ju för svagt skulle jag säga. Och han har spelat 610 minuter, så att det är fullt godkänt minutmässigt. Rodri har ju spelat mycket mindre än så. Så att det går ju att hävda att Rodri faktiskt är en bättre offensiv asset just nu än övriga City-gubbar.
Om man tänker andra högt ägda mittfältare som inte har nämnts nu. Ødegaard sitter väl i nästan var fjärde bygge om man kollar. Team Selected By. Han har vi inte pratat om. Det är väl kanske han framför allt jag tänker på.
Ja, han har enbart 2,0. Så att där tycker jag väl att det är en jättetydlig grej att gå för Saka om Saka nu är hel. Eller en Martinelli som är tillbaka nu då. Skulle absolut kunna vara ett shout. Men som sagt, de hittar vi inte på de här listorna. De har inte tillräckligt bra. Men håller du med mig där om att liksom, de som är på den här listan, alla de är ju intressanta. Doucouré kanske inte har kikat jättemycket på, om jag ska vara helt ärlig. Men det, om vi ska prata lite liksom, värdemässigt så är Doucouré intressant för 5,5 om Everton skulle ha fina matcher. Om man vill köra lite annorlunda strategi till exempel. Men annars så är det väl, om man kollar värdemässigt så är det väl ändå Pedro Neto som kanske har sett allra bäst ut i Wolverhampton.
Jag håller väl med, de som är med här är intressanta. Jag skulle väl inte helt vilja skriva av det vi kopplat till Villas spelschema. Jag vet inte om det är att de sitter i mitt bygge ändå. Även om det har varit överleverans och som är bättre spelschema och eye test så tycker jag att det ändå är spännande att sitta med honom. Och en annan liksom budgetspelare som vi inte har nämnt, du nämnde Neto, det är ju Gordon. Han har fått dela speltid med Barnes är borta nu, så han kommer få spela mer. Jag tycker det finns, man behöver inte få panik för att vi inte nämner hans namn här ändå. Det är fortfarande en okej spelare att sitta med kan jag tycka.
Ja, nej, men precis. Han är på plats 17, så han har faktiskt levererat. Han har inte fått, han kommer få mer minuter som du är inne på också, med tanke på skadorna. Så yes, jag tycker att han är intressant. Han borde nästan letat sig upp på listan över antal minuter där, men det gjorde han inte. Nej, men annars så, jag vet inte vad man ska säga. Det är lite. Än så länge så är det lite så här tillfälligheter, vem som har, om man har prickat rätt på de som har överlevererat eller om man har suttit med de som har underlevererat. Mitt mittfält har ju varit helt katastrofalt dåligt sen jag drog wildcard. Jag är ganska nöjd med backlinjen och forwards, men mittfältet är ju ren och skär katastrof.
Ja, men du har ju precis som jag också suttit dubbelt med United-mittfältare. Och ja, det har ju inte fallit väl ut. Dels har ju inte United varit så bra som åtminstone jag hade hoppats. Men sen har de ju också båda underlevererat sina faktiska siffror.
Ja, nej, men precis. Det är väl en stor anledning. Kanske framförallt Bruno då, men även Rashford till viss del. Rashford här kanske man ändå hade haft en förhoppning med tanke på den formen som han visade upp i slutet av förra säsongen, att han skulle ligga med i toppen på den här listan. Och det har han ju inte gjort hittills. Så jag vet inte, jag blev lite orolig här senast. Jag vet inte, hur tar du på den utbytningen i 62 eller vad det var? Det känns ju som att någonting inte står helt rätt till där.
Nej, och det har ju till och med börjat viskats, det gjorde det inför den här matchen, att kommer Rashford få en bänk bara för att liksom lite så här wake up call från Ten Hag. Finns ju alternativ med Garnacho där till exempel, att han kan få starta så får Rashford hoppa in istället. Lite för att ge en örfil och bara hej, nu är det dags att vakna till. Och jag tror att vi kan komma och se det här, just kopplat till att det finns bra alternativ. Jag tror inte att det är så att Rashford på något sätt kommer liksom sitta och nöta bänk, men att han kan få en bänk en match bara för att se om det kan få honom att vakna till. Ja, absolut, fullt rimligt. Och även så här, det är för att få honom att vakna till. Men är det så att han fortsätter få starter och inte leverera, så tror jag absolut att vi kan se han bytas ut. Och det är också kopplat som sagt till att det finns bra alternativ på bänken på hans position som kan gå in. Dessutom får United börja få tillbaka lite skadade spelare nu här, som gör att konkurrensen blir än hårdare. Tänker väl framförallt på unga Amad Diallo, som kanske inte är en startspelare, men som absolut, om man kör fast en gubbe som man kanske vill kasta in.
Nej, men jag är faktiskt ganska orolig som ägare där. Jag tycker att han har sett uppgiven ut, och det är nog ingenting som Ten Hag uppskattar, att man börjar se uppgiven ut på plan. Och liksom, vi får se om han får starta mot Sheffield. Det kanske är bättre att han blir bänkad och blir förbannad och kommer in i slutet. Jag vet inte. Ni avgör ju sent, uppenbarligen. Men jag vet inte om det är så mycket mer att säga kring mittfältarna. Det är väl dags att avhandla forwards, kan jag tycka.
Absolut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och här är det ju så att ja, men vi hittar ju Haaland ganska överlägset först. Det tycker jag är lite intressant, för att det är ju en del som börjar byta ut den. Nu sjönk han i värde här för någon dag sedan, så han är nere på 14 igen. Vilket indikerar att folk byter ut han. Och kanske för att få in Salah på mittfältet istället. Jag hade väl varit lite... Jag tycker det är lite drastiskt, för att som sagt, han toppar listan ganska övertygande. Han har 6,8 i expected goal involvement utan straffar då. Så det är ju att snudda på en return per match. Och ja, men en anledning till att folk kanske funderar på att byta ut han, det är ju, ja, men dels tror jag för att Julian Alvarez finns i samma lag. Samt att Watkins har haft helt sjuk utdelning. Han har 11 returns tror jag på 4,5 förväntade. Så det känns ju som ohållbart. Även om Villa nu går in i ett fint spelschema. Så att han är en bra asset. Men att han ska liksom vara en bättre asset än Haaland över tid. Det har jag ändå svårt att se här.
Ja, det som du är inne på, det är ju en rejäl överleverans från Watkins. Watkins är inte en spelare som normalt sett överpresterar sina stats på de här nivåerna på något sätt. Så att sen så ska man liksom lyssna här ändå. Det är inte så, varken du eller jag säger att Watkins, det är en fälla som folk går till nu. Så det är en jättebra spelare att byta in. Men är det en liksom spelare att ha som andra anfallare bredvid Haaland? Ja, det skulle jag säga. Snarare än att ersätta honom. Sen så vet jag inte, det är väl inte bara därför folk väljer att gå utan Haaland. Det är för att man kämpar med att få ihop budgeten. Vi sa det i början av säsongen att ja, men budget kommer inte riktigt vara problem här. Ja, men det var ju för att det var väldigt många av oss som valde att gå utan Salah. Nu ser vi vad Salah gör och då går fler dit. Dessutom sånt som nia helt plötsligt. Då vill man dit. Vi har en Trippier som också är högt prisad, som presterar väldigt bra, som jag varit inne på. Och helt plötsligt så räcker inte pengarna till. Och ja, det är en period nu som det kommer vara så då man kommer vilja sitta med alla de här. Men jag tror ganska snart att folk kommer kanske växla ner någon. För att problemet med det här är att trycker du in alla och då även har kvar Haaland exempelvis, så bänken blir oerhört svag och ditt lag blir, ja, men väldigt kritiskt liksom på. Vi har sett en hel del skador hittills. Jag tror att det kommer fortsätta. Det är tajt matchande. Det är ju fler lag än någonsin som spelar i Europa och lag som inte är vana att spela i Europa så ofta. Jag tror liksom de som trycker in alla de här dyra spelarna i sina wildcard, där de gör uppoffringar, det är, ja, men dels på några i sin startelva, men framförallt bänken, där du i stort sett har, ja, men icke-spelande spelare. Och det kan bita en i arslet, och när det väl gör det, helt plötsligt så väljer man att skeppa någon och gå ner lite, och då ska du börja lägga byten på att få in en bättre bänkspelare, vilket kanske inte är superkul. Så ja, jag förstår också att man gör någon uppoffring för att ha en okej bänk, och det tycker jag är faktiskt rätt rimligt. Det ska bli kul att se vilken väg Freddan går i sitt wildcard med sitt låga lagvärde dessutom kopplat till sina bänkspelare. Det får vi höra nästa vecka.
Ja, men jag håller med. Min uppoffring hade ju varit att gå utan Trippier. Det är första uppoffringen jag hade gjort. Sen liksom i mitt fall, när jag har inte wildcard kvar, så jag kommer inte få upp det så bra. Men för mig blir det väldigt intressant liksom vägval med Salah versus icke-Salah. Och jag har inte bestämt mig där från Game Week 10 och framåt. Men, ja, men som jag var inne på mittfältet, det finns ju väldigt bra alternativ på mittfältet. Man har råd med allihopa om man inte har Salah. Men det är ju just den stora asterixen om man inte har Salah. Så den tycker jag också blir ett intressant vägval. Men här och nu så hade inte jag gått från Haaland på långa vägar.
Nej.
Men ska vi ta listan så är det, ja, jag nämnde Haaland 6,8. Och det är ju faktiskt vår svenska anfallare som nummer två nu, Alexander Isak. 4,8, så två bakom Haaland. Följt av Jackson 4,6, Watkins 4,5. Det är de fyra bästa. Sen har vi Julian Alvarez på 3,8 som femma, en bit bakom då, de som utmanar Haaland. Men det är väl primärt där de som har levererat. Men jag tycker även man ska nämna en Darwin Núñez till exempel, som har fått sparsamt med speltid. Enbart spelat 334 minuter. Han kommer på 3,5. Vilket står sig väldigt väl om man tar in minuterna i hänseende. Och sen ska vi väl nämna en Evan Ferguson som också har spelat lite med 3,0. Kan vi se någon, liksom att han börjar få mer speltid, så tycker jag att han också får slå sig in i den kategorin av anfallare som kan vara intressanta med mer minuter. Om vi kollar rent liksom, förväntad målinblandning per minut, så toppar faktiskt Nunez listan på 96 minut så förväntas han ha en målinblandning. Isak kommer trea med 101, Wilson är på 101, Haaland först på 104. Så att där finns det ändå forward som trumfar Haaland när man tar in minuterna i det hela. Det är väl liksom speltid som är den stora liksom knäckfrågan kring många av de här forwardsarna. Kanske, jag tänker på en Julian Alvarez också. Nu har vi sett han bytas ut lite mer. Kommer han få fortsätta spela så mycket som han har gjort? Jag vet inte. Hur känner du kring Alvarez?
Jag tycker att det... Jag har väl varit sådär... När alla bytte in Watkins, jag satt kvar med Alvarez, så ser jag fortfarande inte Alvarez som en problemspelare. Att hitta en så här billig, offensiv City-spelare som dessutom inte håller på och konkurrerar om de dyrbara mittfältsplatserna som tar Citys i stort sett alla fasta situationer. Alltså, jag tycker man behöver inte göra det svårare än så. Det är en bra FPL-asset och jag sitter gärna kvar med honom. Och har han och Haaland. Sen så här, ja, i ett wildcard, ja, men jag förstår att man går på Watkins för Alvarez då. Men alltså, jag sitter rätt nöjd med Alvarez. Det är väl min känsla i alla fall just nu.
Ja, nej, men jag håller nog med. Och jag önskar att det kommer vara det utfallet också. För Watkins är nog en spelare som jag inte kommer få in till deras matcher. Så. Sen annars är det väl Jackson som är fortsatt det stora liksom samtalsämnet här kring hans målform. Men det här är ju liksom fortsatt, han har ju varit borta lite, så det är väl fortsatt kopplat till hur det såg ut i början av säsongen. Men hans stats håller ju fortfarande upp väl i jämförelse med andra forwards. Han kostar 6,9 nu. Jag såg en statistik, Chelsea är faktiskt det enda laget som har vunnit alla sina matcher på förväntad mål. Alltså har positiv delta, förväntade mål mot förväntade insläppta i samtliga omgångar. Så att statistiskt sett så har faktiskt Chelsea levererat. Om vi liksom ska jämföra dem med United så har ju Chelsea sett bättre ut men inte fått med sig utdelningen. Medan United har sett rackiga ut och det har gått lite rackigt. Det är väl någonting jag tar med mig från Chelsea i alla fall.
Och samtidigt var vi inne på United-gubbarna att de liksom underlevererar sina stats. Men som Jackson där tycker jag gör det väldigt enkelt. Nu fick han ett mål senast och det skulle inte förvåna mig att det kanske trillar in något mål lite mer. Alltså att han fixar till den här statistiken. Jag var inne på det när jag satt med honom i bygget. Vi pratade om det i podden att kollar vi liksom hans förra säsong i Villarreal och La Liga. Då var han en av ligans absolut bästa liksom på att konvertera sina chanser. Så att jag tror att han kommer fixa till de där siffrorna lite över säsong. Men det är ju inte läge att gå till honom nu. Det är väldigt enkelt. Både han och trots Sterlings fina liksom poängskörd fantasymässigt här i matchen mot Burnley. Nu vänder ju Chelsea spelschema ordentligt. Och det är bara läge att hålla sig borta tycker jag. Oavsett om det gäller Jackson eller Sterling. Och sen så får vi se sen. När schemat vänder tillbaka nästa gång, om de liksom, det är väl framåt där game week 15-16 kanske, och liksom hur har Chelsea sett ut då mot de här tuffa motståndarna, och Jackson helt plötsligt börjar liksom leverera på sina siffror eller kanske till och med prestera på dem. Jag tror att Nkunku är tillbaka i träning. Kan det vara att det kommer igång Chelsea? Då kanske vi kollar dit. Men nu med det här spelschemat när de ska liksom möta Arsenal, Spurs, City, Newcastle, Brighton, United. Bara på liksom efter varandra. Det är inte läge att gå dit. Och sitter man där är det läge att kliva av tycker jag.
Ja, nej, men jag håller med. Det var väl det med spelarstatistiken. Jag vet inte om du har något mer att säga kring forwards. Jag nämner faktiskt inte de som är med här på övriga på listan. Jag tycker inte att ja, men den, om man ska ta den budget forward som har presterat bäst, som ändå har säkra minuter, det skulle vara Dominik Solanke. Han kommer sexa på 3,6, kostar 6,4, men jag menar det är 600 000 upp till Julian Alvarez. Jag har svårt att motivera det faktiskt.
Ja, och någon som inte, som har 0 plus 0 i Premier League som anfallare, som ändå ja, men jag verkligen gillar, är ju Höjlund i United. Han fick ju inte spela i början, så han har ju mindre minuter, men han är ändå inte liksom de här expected siffrorna i samma nivåer som en Darwin Nunez eller sådär, som också har kämpat med lite speltid. Men jag tycker att det ändå är en spelare att kolla lite mot, och samma där är ju spelschemat fortsatt bra, så att ja, man kan absolut hoppa på där som en punt, men just nu är inte den underliggande statistiken riktigt där. Men jag tycker eye test säger en annan sak där.
Ja, ja men det är en bra spaning, absolut. Sen kan det väl vara värt att liksom kolla lite lagstatistik snabbt. Och någonting som jag liksom kanske kollar på, det är så här, förväntade insläppta mål. Och liksom, vilka är strykgängen egentligen? Och det är ganska tydligt att Sheffield United och Bournemouth har inte speciellt bra försvar. De förväntas släppa in mer än 2 mål per match, ganska liksom upp mot 2,5 mål per match. Och de har ju släppt in mycket mål. Men där kan liksom Burnley, de är på 15, de har släppt in 20 mål. Så de har haft lite otur i det hänseendet. Men, ja, men det finns några gäng där och i botten, och det är framförallt matcherna mot där Bournemouth eller Sheffield står för motståndet som jag kikar mot när ja, lite extra kan vi säga.
Ja, det går ju att bara kolla också på big chances, hur många man släpper till. Sheffield United har släppt in 32 stycken big chances på 8 spelade matcher, Bournemouth 28, och det ligger de ju topp med liksom. Ja, men Newcastle som allra bäst, de har släppt till 7, City 8, så att ja, det funkar inte att släppa till 32 stora chanser som Sheffield gör på 8 matcher. Då ryker man ut. Och det tror jag i stort sett redan är klart. Det är frågan om det ska bli in och liksom, ja, men slåss mot Derby och bottenrekordet i poängskörd snarare. Så att det är någonting att ha med sig och lite pinpointa. Och då noterar jag att United ska möta Sheffield United här i Game Week 9. Och det är en grej som jag liksom ifrågasätter wildcard i Game Week 9. För det många gör är att wildcarda ifrån United-tillgångar. Och det skulle jag hellre göra i Game Week 10 när United ska möta City. Så ja, det är bara min, liksom, mitt inspel där.
Ja, sen kan vi också kolla på liksom lag som är värdelösa på att göra mål. Och Sheffield, de toppar ju den statistiken också. 6 förväntade mål efter 8 omgångar. Följt av Burnley på 6,6. Nottingham Forest på 7,8. Så nej, det finns ju några riktigt rackiga gäng i år. Det känns lite tråkigt, för bottenstriden känns som att, ja, men det är liksom 4-5 lag som kommer få slåss där nere. Och de som är på topp, liksom topphalvan av tabellen, de kommer nog fortsätta vara på topphalvan av tabellen. Så det är ganska uppdelat tidigt i år tycker jag, det känns som.
Ja, verkligen.
Yes, jag tror inte jag hade så mycket mer från statistikdjungeln här idag.
Nej, vi kan väl, det blir ganska naturligt sätt att fortsätta statistiken, att gå in och prata Haaland och Manchester City. Vi har redan gjort det, men jag kollade lite snabbt bara Fantasy Football Scout, kolla på spelschema kommande 5 matcher, vilka bedömer de har det svåraste spelschemat, och det är Chelsea som har. Men sen kommer City, alltså det näst sämsta spelschemat. Vi har varit inne på det, det är inte så många som kollar mot City mittfältare längre, snarare att de som har Foden vill gå därifrån. Och det är till och med folk som börjar lämna Haaland. Och är det så att City, det går väl lite som någon sanning att med City påverkas inte av spelschemat. Men hur är det, gör de det eller gör de inte det? Jag har försökt kolla lite på det och samtidigt kolla lite på att kan man klara sig utan Haaland här framåt. Och då behöver man kolla lite på kaptensbindeln. Så tänker vi skulle prata om det. Ja, om vi börjar med då kommande fem matcher som City har. Så efter landslagsuppehållet ska man möta Brighton hemma på Etihad. Sen fullt utav en bortaresa till andra sidan av Manchester och möta United på Old Trafford. Bournemouth hemma på Etihad, Chelsea borta på Stamford Bridge och Liverpool hemma på Etihad. Det är kommande fem. Och ja, det är ju såklart, det är tuffare matcher än vad de har haft. Men det är samtidigt tuffare matcher kanske kopplat till att ta poäng i snarare än att det kommer liksom vara svårt att få hål på lag som Brighton, United, Liverpool. Sådär. Så att jag jämförde lite med motsvarande matcher förra året. Alltså när de mötte Brighton hemma, när de mötte United borta. Hur gick de matcherna? Då hade City en målskillnad på 13-4 på fem matcher alltså. De torskade endast en av de fem och det var ju mot United på Old Trafford som blev 2-1. Övriga är vinster. Förra året så gjorde Manchester City 2,47 mål per match om man ser över hela säsongen. Sett till de här fem matcherna så snittar de 2,6, så det var till och med lite över. Så jag är inte jätteorolig att City helt plötsligt inte ska kunna göra mål mot lag som Brighton, United, Bournemouth, Chelsea och Liverpool som är kommande fem. Och det är väl lite vad jag vill komma till, att man kan gå utan Haaland, men det är en jäkla risk. Jag tycker också att man ska ha med det, att det vi väger in nu, det är Citys senaste insatser. Och då har Rodri efter det här röda kortet varit borta. De har torskat samtliga tre matcher och Rodri har varit borta. Och då tänker man, med Rodri, din defensiv mittfältare, påverkar det verkligen Haaland och Citys möjligheter att göra mål? Och jag skulle vilja säga att det gör det. Jag vet inte om du håller med mig där, Stefan, men Rodri är central i Citys hela spel. Torsken mot Newcastle i cupen, Wolves och Arsenal. Jag tror inte att de hade torskat alla de tre utan Rodri. Och jag tror säkert att Haaland säkert skulle kunna göra någonting mer än vad han har gjort också.
Ja, nej, jag har ju kollat ju såklart mest på Arsenal-matchen och det var ju ganska uppenbart att de fick ju inte liksom med Haaland i spelet. Det kändes som att de lite blev fastlåsta på en kant i anfallsspelet. Och där har man ju sett liksom Rodri få bollen, slå liksom en fantastisk cross på andra sidan. De får lite mer tid och yta på sig. Så att, det känns inte som att liksom Kovacic och de som har spelat i mitten riktigt har grejat samma grej för City. Så att deras anfallsspel har ju blivit lidande av att Rodri är borta. Kanske tillsammans när Kevin De Bruyne är borta, som också är en bra spelfördelare. Liksom Foden som har vikarierat lite där, han kanske lite mer tar bollen själv och liksom lyckas lite då och då, men rent för spelets sätt så tror jag att avbräcket när båda de är borta blir ganska stort.
Och jag tror att många som gick wildcard Game Week 8 utan Haaland redan liksom sitter och liksom firar att han ser han blanka och folk bindla, du till exempel Stefan Bindla honom där mot Arsenal. Men det var ju också den tuffaste matchen skulle jag säga. Vi var inne på det i liksom lagstatistiken att Arsenals defensiv, den är där uppe i nivå med City och Newcastle. Nu ska de möta Brighton, om vi säger Game 9. Alltså det finns inte en soffa i världen som är så stor som jag skulle vilja gömma mig bakom. Alltså Brighton har noll hållna nollor den här säsongen. 16 insläppta mål. Förvisso ett delta som liksom, de har expected goals conceded på 14,1. Men det är liksom inte en jättediff ändå. Jag ser mål i den matchen. United har förvisso två nollor. Men då vet vi att en av dem är i liksom premiär mot Wolves, så den vet vi att det skulle inte varit en nolla på något sätt. United har släppt in 12 mål och det är ungefär deras expected siffror också, 12,23. Sen är det Bournemouth, de har en hållen nolla och släppt in 18 mål, alltså fler än Brighton. Och då har de ändå släppt in mindre mål än vad det expected siffra säger. Både Brighton och Bournemouth är dessutom hemma på Etihad. Det är kommande tre. Det är Brighton, United, Bournemouth. Sen ska man säga det att absolut, Chelsea har ju hållit tre nollor och har liksom sett mer stabilt defensiva ut än vad jag trodde. Och det är en borta match. Ja, men det kanske inte är en match man behöver bindla Haaland i. Men ja, jag varnar verkligen för det här. Och kollar också mot kaptensalternativen. Och då om vi kollar nu Game Week 9, så har jag varit inne på det att Haaland har ju Brighton hemma. Och visst, det finns fullgoda alternativ. Om vi kollar kanske framförallt nu, det är väldigt, väldigt få som skulle bindla United-spelaren fast de har Sheffield United. Men Salah har Everton hemma, Son har Fulham hemma. Ja, det är bra matcher. Och det finns alternativ nästan varje vecka. När Haaland har United på Old Trafford som ja, men, kanske, man kan väl orda om det är en tuff match eller inte. Då har Salah Forest hemma. Saka i Arsenal har Sheffield United hemma. Så det finns alternativ. Men jag håller ju Haaland som bästa kaptensalternativet i Game Week 9 nu som kommer närmast. Jag håller honom också som bästa alternativ i Game Week 11. Då Haaland har Bournemouth femma. Och då kan man kolla som Salah-ägare att ja, men det är Luton borta. Ja, absolut. Och det är ju en fullgod kaptensalternativ. Men jag går hellre på Haalands hemmamatch där. Sen får man ju se vad som händer i Game Week 9 och 10 innan vi kommer dit. Men med den info vi har just nu så gillar jag Haaland hemma mot Bournemouth mer än Salah bortom mot Luton. Och så kan man fortsätta liksom när man går framåt också. Den gameweeken där Chelsea borta i gameweek 12, då behöver man inte vända sig dit med binden. Då har Salah Brentford hemma eller Saka har Burnley hemma. Ja, det är ju liksom bra matcher att gå till. Så att det finns alternativ, men man kommer också vilja ha tillbaka Haaland någon gång. Det är jag ganska säker på. Och frågan är, det är ju de flesta som kliver ifrån Haaland nu, de gör ju det med ett wildcard. Och det är ju ett enkelt sätt då att sprida pengarna och liksom bygga upp allting. När man sen ska ta tillbaka, inte riktigt lika enkelt. Det krävs ju typ att man ska byta ut Salah. Och så kollar jag på Liverpools spelschema och säger ja. Och när vill man då byta ut Mohamed Salah om det fortsätter som vi tror? Vi kollar på den underliggande statistiken där med Salah är i topp bland mittfältarna. Och vi tror att de ska takta igång. Alltså jag har svårt att se, alltså det är ju liksom, ja, det är när vi kommer fram mot jul där då som man kanske kan tänka sig att lämna Salah. Men ja, jag vet inte riktigt. Stefan, du är ju inne på samma spår som mig. Det hör jag, att gå utan Haaland, det är inte ett riktigt alternativ. Men har du också gjort något så här i överslag? Du väger ju om du ska plocka in Salah eller inte. Då antar jag att du också har lekt lite med kaptensbindeln, när skulle du vilja bindla någon annan än Haaland?
Ja, nej men precis. Jag är fortfarande där. Jag tror inte att jag kommer gå utan Haaland fast min rank är så pass dålig som den är. I alla fall inte nu. Då kanske det blir lite längre fram. För att någonstans måste jag ändå lösa när han har blank. Och där, då kanske det är lite mer, när börjar närma oss det, så kanske det är mer intressant att eventuellt ditcha Haaland för att bara sticka ut jäkligt mycket. Så, men inte här och nu. Det liksom får bli en sista utväg. Men någonting som jag noterar, och nu är det osäkert eftersom Saka inte är med i landslagsuppehållet och är skadad. Så, men han är ju en spelare som, om man nu inte ska ha Salah, så känns ju Saka som ganska given. För att liksom, om det är nu de matcherna mot United och Chelsea borta, ja, men då är det ganska fint att sitta på en Saka som kan ha kaptensbindeln i Game Week 10 och 12.
Mm. Ja, men verkligen. Sen det här du pratar om att kanske då senare gå utan Haaland runt blanken. Då ska man ju kolla vad han har för matcher runt. Han har alltså före blanken i 18 har han Luton borta, Palace hemma. Och så efter blanken är Everton borta, Sheffield United hemma. Det är väl det liksom som gör att ja, men runt blanken är att skeppa Haaland. Då ska man fan ha cojones.
Ja, nej, det kanske inte blir läge, för att han ska ju dessutom ha en dubbel. Så, men han ska ju liksom in igen, självklart. Men nej, jag vet inte. Det är väl liksom... Ja. Nej, det är svårt. Det är svårt. Nej,
man spelar det här spelet exakt som man vill. Men jag vill skicka ut det till folk att ni som firade Haalands blank här i Game Week 8... sätter inte framför tvn till Game Week 9. Det är bara att hålla sig borta. En annan spelare då som jag tänkte vi kunde prata om. Jag hade någon lång utläggning om Son tidigare, att vilka matcher det är han är finast att liksom sätta kaptensbinden på. Och jag vet inte om det var det som skrämde upp Fredrik så att han bindlade Madison före Son här i Game Week 8. Men förbannelsen fortsätter kring den mest inbytta spelaren och det blir en blank här på Son även Game Week 8. Då ska man skjuta in också att Spurs får det här idiotiska röda kortet som Bissouma lyckas filma sig till. Ja, kudos till domaren där, för att det är ofta när det gäller andra gula kortet tycker jag att de kan ibland bara strunta i att ge varningen för filmning. Men den här filmningen är så patetisk så att, ja, jag är väldigt glad att han åker ut. Men nu är det 6 av 7 gånger där den mest inbytta spelaren har blankat. Och jag var inne på det här, såklart påverkar det röda kortet. Och liksom Spurs levererar innan röda kortet. De har ett XG på 1,7 innan utvisningen kommer. Men Sons XG är inte superbra alltså. För han droppar ner och istället så är det yttrarna som kommer till lägen i de här lägena när de möter uppställda försvar. Jag tycker att min tes fortsatt håller. Stefan, du som har Son, är det någonting som oroar dig?
Nej, inte jättemycket. Så. Jag är mer orolig för hans ljumske där. Så. Men jag tycker, nu såg jag den matchen, Spurs var bra i första halvlek, i alla fall i början av första halvlek. Sen var de inte bra med en man mindre. Och det kanske liksom, nu både Madison och Son har ju dratts med små skador här, så att de kanske inte var riktigt 100% och då kanske det var jobbigt att få en utvisning på det. Så, men ja, hans XG var inte så här skyhögt, men liksom hans XGI var helt okej. Så nej, jag är inte jätteorolig. Jag tycker han är en grym spelare att ha om han är skadfri.
Mm. Jag tror att folk kommer börja gå bort ifrån liksom dubbel Spurs offensiv ganska snart. Många kollade mot det här Luton, Fulham 8-9. Liksom kanske är det bästa spelschemat. Sen är det liksom, det är Palace, Chelsea, Wolves, Villa, City, West Ham, Newcastle. Spelschemat är inte lika bra. Det är ju inte matcher som tokskrämmer alla de där. Och sån som nia, jag skulle vilja säga att det är flera av de här matcherna som kanske passar honom bättre ändå. Men att sitta både Son och Madison i de matcherna, jag tycker inte det känns nödvändigt. Och är det så att man då kan nedgradera någon och liksom se till att ha en liten, för att folk har det tight i sin budget om man inte då har gått utan Haaland eller gått utan Salah. Men då skulle jag hellre gå utan Son eller Madison och downgrada någon av dem för att få loss pengar än att gå utan Salah eller gå utan Haaland. Så det är vad jag tror kommer att ske. Och jag tror till exempel att de här wildcardsen vi kommer se i Game Week 10, det som skiljer sig mycket från wildcard Game Week 8, det är den här dubbla Spurs-offensiven och i vissa fall till och med trippla Spurs-offensiven. För jag vet att vissa hoppar på Richarlison där när det var skador på Spurs-spelarna. Bra. Yes, vad har vi mer? Jo, jag går in lite på wildcard och mitt wildcard, jag har ju kanske framförallt i Patreon-tråden pratat om det, men min taktik är nog att bara sitta och hålla på det. Nu har jag Salah, nu har jag Haaland, ganska nöjd med mitt bygge i stort. Jag är inte sån förvisso och ingen Trippier. Men jag tycker att det är ganska likt, hyfsat likt många wildcard-byggen. Och därför tänker jag spara det. Och ja, men den generella tanken är väl att jag ska spara det fram till Game Week 19 och då kunna lösa ett jättesent första wildcard så jag kan hålla mitt andra lite längre. Men jag är även öppen för att såklart dra det om det behövs. Och till exempel det är väl en av de stora fördelarna med att hålla det. Det är att om det händer någonting, säg att hålan går sönder, att jag kan sprida pengarna på ett annat sätt. För då helt plötsligt, det här är ju ett alternativ att gå utan. Och då kommer alla vilja göra det, men det kommer dras mycket minus, och då kan jag bygga upp det direkt istället. Stefan, om du inte hade spelat ditt supertidiga wildcard, tror du ändå, i och med att det kom massa skador här, att du hade nyttjat det här runt gameweek 8-10 som många kikar på, eller?
Oj, det är jättesvårt att svara på. Det beror väl på om man hade fått in Salah på ett vettigt sätt eller inte. Annars hade det lockat något extremt att dra wildcardet för att lösa det på ett bra sätt. Så. Men hade jag önskat att jag hade wildcard kvar? Ja, det hade jag.
Ja, nej men så är det ju, och det kan mycket väl visa sig att när vi ser tillbaka på den här säsongen att det jag gjorde, att ta dubbla minus fyror här och ändå inte liksom kunna lösa riktigt alla saker. Jag sitter fortfarande med Ellis Sims i Everton som just nu spelar Coventry City som min tredje forward, medan folk har Archer. Jag pratade om det, om hur viktigt det är att ha bredd på sin bänk, och det, där har jag gått emot det. Sen dessutom har jag ju Cabore i Luton som jag inte heller vill spela i stort sett någon game week. Och så ja, men just nu en skadad Botman då, så att min bredd är ju inte heller bra, så att ett wildcard skulle kunna lösa det. Samtidigt är jag inne på det att ett problem med att dra wildcard nu, för min del, så då skulle jag vilja ha Haaland, Salah, Son. Jag skulle också väldigt gärna vilja ha Trippier. Och mitt lagvärde, det räcker inte till. Jag får inget lag som jag är nöjd med. Vi pratade om det i början på säsongen, att lagvärde kommer inte vara något problem den här säsongen, men det är det när man ska få in alla de här. Och jag tror att det är just den här perioden som man vill ha det. Kollar vi framåt sen mot där vid jul, då tror jag inte att jag tror att vi kanske då kan strunta igen i någon av de här lite enklare. Vi har bland annat Salah som drar iväg på afrikanska mästerskapen och dessutom har lite tuffare schema där omkring. Att man kan gå utan honom, och då helt plötsligt är lagvärdet inte lika intressant. Så det är också något som jag tycker väger in för att liksom hålla i det. Så att det ska bli spännande. Jag kan inte komma på någon säsong då jag egentligen har dragit alltså suttit med första wildcardet hela vägen fram till när man får sitt andra. Men det ska bli spännande att se hur ja, men vad det ger, och sen utvärdera det i efterhand.
Ja, nej, jag vet inte, det här är ju min sämsta säsong någonsin, alltså sämsta start i alla fall. Det ska mycket till för att det inte ska bli sämsta säsongen i karriären också. Men ja, nej, det är fascinerande hur det kan skilja så mycket säsong från säsong.
Ja, så är det. Vi ska svara på lite lyssnarfrågor, men först vill vi rikta stort tack till våra partners i netshirt.se som säljer vår merch, Glenn Sports Bar, Unisport Store, Nakata.se, Superclub och grabbarna borta på reducering.se som vi bygger andelsspel tillsammans med varje vecka. Lyssnarfrågorna då. Henrik Jonsson, Stefan, han kolla på dra wildcard game week 10, och då kan man ju gå på det dead end, alltså en one week punt, att bara en spelare man ska plocka in för en vecka. Han vill ha tips på någon sån. Tanken är att ersätta Sterling, så han kollar mot mittfältet med en spelare för max 8,1. Han har redan Son, Madison, Bruno och Foden. Han skjuter in sina tankar att han lutar mot Jota då han tror han får starten.
Ja, jag kollade direkt mot Liverpool faktiskt, och där får man ju se, eller så här, där får man väl vänta på presskonferens helt enkelt. Annars så, ja men en hel debut är ju ett alternativ i Villa.
Jag gillar en outside shot på Morgan Gibbs-White i Forest som ska möta Luton. Det är ju långt ifrån de pengarna, men en spelare som ja, men skulle kunna vara spännande att gå på för en vecka bara. Straffskytt också skulle jag tro.
Mm. Ja, spännande. Mm.
Såg du Basham skada i helgen?
Det gjorde jag inte.
Nej, kolla inte upp den. Det är ett av de värre benbrott jag har sett. Mattias Persson vill ha tips på ersättare för Basham. Han har 0,4 på banken. Och Basham kostar, man undrar ju vad det är som har gjort att han har gått till Basham. Men kostar 4,0. Så att det är en spelare som behöver kosta 4,4 eller lägre.
Oj, det är svårt. Jag vet inte om det finns någon bra där.
Jag har ingen direkt i huvudet. Så i frågan är ju, jag gissar att Basham är en liksom femte försvarare för honom. Eller jag hoppas det. Och då vet jag, alltså, hur ser din bänk ut i övrigt? Kan inte Basham bara sitta kvar där, är min tanke. För jag tycker inte alternativen är så bra. Jag vet i en del wildcard att när man har gått mot de här billiga gubbarna att vissa har vänt sig till en Lamptey. Han kostar 4,0. Estupinian är skadad, men han kommer ju komma tillbaka snart. Och man vill ju inte spela han i Game Week 9 borta mot City i alla fall. Så det bytet hade jag inte velat göra. För när Estupinian kommer tillbaka, hur mycket kommer Lamptey spela? Vad har vi mer för gubbar? Taylor i Burnley är det folk som går till. Han är prisad 3,9. Men det är också för att ha som en femte gubbe. Så jag vet inte hur viktigt det är att ha honom. Jag hade nog kollat på att behöver jag verkligen göra ett byte på honom. Eller kan jag bara sätta honom längst ut på kvisten. Likt min Sims.
Ja, nej, jag håller med. Jag har ingen bra. I alla fall i billiga prisklassen.
Nej. Toffe Grön, är det dags att byta bort fläcken? Han är väl sjuk. Ska vara borta typ en månad, tyckte jag, sa det något.
Ja, nej, det hade ju varit jobbigt om Brentford hade hållit nollan där, men det gjorde de ju inte. De släppte in två mål på slutet, så, men ja, jag är ändå orolig för fläckens speltid där. Jag tycker inte han har varit bra.
Om man går till målvakter då, om du skulle sitta på ett wildcard eller skulle sitta i ett sånt läge där du ändå kan göra ett målvaktsbyte, vart hade du gått? Hade du gått mot en Areola eller en Leno? Eller, jag vet att du har varit inne på Leno tidigare.
Ja, sorry, jag tror att jag försvann där ett tag. Areola hade jag gått mot, absolut. Turner är väl också en liksom som håller sin plats och är billig, och Forest försvar sig. Ser helt okej ut och liksom helt okej matcher också. Så att jag gillar de billiga målvakterna. Jag ser inget värde någon annanstans.
Nej. Vi pratade om ersättare för Bashan 4,4. Men Robert Jonsson, han letar fjärde back som ska starta i hans WC. För max 4,5. Och kommer upp 4,5 finns det helt plötsligt andra alternativ. Han är själv inne på West Ham-försvarare. Typ Zuma eller Sofall. Och jag tycker att det är ganska bra alternativ. Jag gillar tanken på West Ham-försvarare. Jag ställde frågan när vi kollade på statistiken kring dem och tror att de kan vara vettiga där. Har du några andra 4,5-försvarare som du tycker kan vara intressanta? Jag tror väl Burn har väl gått upp till 4,6 nu, va?
Ja, jag satt och letade efter Bottman om han skulle liksom, för han ryktades vara borta 3 veckor, så han skulle eventuellt kunna vara frisk och helt, men han kostar 4,7 såg jag, eller 4,6. Men West Ham är väl en bra shout.
Ja. Bra. Fernando Torres Lovers undrar om det är värt att behålla Sterling nu. Jag tycker inte det. Jag var inne på det kopplat till Chelsea-tillgångarna med det spelschemat. Ta de här poängen som du fick i Game 8 och var glad och sen bara gå därifrån. Håller du med i det, Stefan, eller?
Ja, det gör jag.
Thomas Björkman här har väl också svarat lite i statistiken, men han undrar vad vi tror om Liverpool-defensiven nu när schemat blir bättre. Är det värt att gå på Robertson eller Trent eller Van Dijk? Och som sagt, att Trent inte ens ligger med i underliggande statistiken och att Liverpool ser så rackiga ut som de gör, tycker jag gör att de helt går bort kopplat till deras prissättning i spelet.
Ja, jag tycker också det. Sen kan det ju mycket väl bli 2-0 på kommande 3. Och jag skulle inte vara förvånad. Så att Det är väl lite magkänsla där, men jag tycker att det finns liksom mer intresse på annat håll.
Mm. Ja, men bra, då tycker jag att vi har gått igenom lite av frågorna. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka en gång till innan landslagsuppehållet är slut. Och då ska vi fokusera på Fredriks wildcard. Så ja, missa inte det. Och vill ni hänga med hela vägen och även lyssna på lite Discord-snack närmare deadline för Game Week 9, så se till att bli Patreon via patreon.com/svenskafpl. Men fram tills nästa vecka, tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då.
Ha det bra. Tja, tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.